vi har en hund i studion.
Celebergäst.
Verkligen celebergäst. Det är första gången i Stils historia som vi i alla fall har en hund med i programmet.
En gång så var hon i en kyrka i Stockholm under julen och då så satte jag henne i julkrubban och då kom prästen fram och kallade henne för Jesu barnet.
Du är verkligen en sån show parent.
Dance mom.
Ja, dance mom.
Det är jag verkligen.
Du lyssnar på Stil och Stilpanelen med mig, Samanda Ekman, Fanny Ekstrand och Samuel Lejon. Hallå, hej och välkomna säger jag till Fanny Ekstrand, modepoddare, influerare. Och du är också Sveriges nya gör om mig general.
Ja, Trini och Susanna.
SVT. Har du fått några arbetsskador så här, utanför jobbet, att du liksom vill göra om nära och kära typ?
Men det var ju så det började. Det var ju där det började.
I barndomen. Nu,
exakt, ja men verkligen. Redan på förskolan var jag ju där och gjorde om folk. Sydde kläder åt dem.
Dina kompisar?
Ja, absolut, absolut. Alla fick oombedda stiltips.
Samuel Lejon, du är stylist, modell, influerare. Hur mycket brukar det klia i dina fingrar? För det här, du har ju också som yrke att förvandla människor som stylist. Ja. Då. Men är det också som en arbetsskada att du inte riktigt kan hålla tillbaka? Du liksom stylar hela tiden som Fanny.
Ja, men precis. Det kommer ju så himla naturligt att man bara... Och du skulle vara så fin i det här. Och sen så...
Håller för munnen.
Ja, men precis.
Har du tänkt alltså, på?
Ja, men i helt fel sammanhang liksom. Oh. Så att jo, det är klart att det är en arbetsskada.
Mig får ni gärna styla om andan faller på. Jag ska säga det att Susanne Ljung, hon är ledig den här veckan och det är ju därför ni är här. Och ni ska dra varsin så kallad spaning på tema mode, skönhet, kanske till och med livsstil. Och jag tänker att vi drar igång direkt. Fanny, ordet är ditt.
På nyordslistan för 2024 så tog ju ett ord som heter looksmaxing sig in. Och det var ju då unga män som skulle maxa sina looks med hjälp av hudvårdsrutiner och konstiga sätt att lyfta upp tungan i gommen så att de fick
ibland
bättre
hammare
käke.
För att slå till käken, olika verk, alltså
exakt.
Slå till.
Det handlar ju om att se så bra ut som möjligt enligt någon form av liksom standard. Men den senaste typen av maxing, det är friction maxing.
Friction maxing, alltså friktionsmaxande då, eller?
Ja, men exakt. Det här begreppet hittade då krönikören Catherine Geezer Morton på. Hon skriver för en tidning som heter The Cut. Och hon menade ju på att våra liv är alldeles för bekväma. Så hon förespråkar ju då att avsiktligt återinföra obekvämlighet i vardagen för att bekämpa de där bedövande effekterna som överdriven digital bekvämlighet skapar.
Det låter lite som en dopamindetox också.
Okej, så det här har fått tagit skruv, det här med friction maxing. Det är något som folk håller på med.
Det är det verkligen. Och nu har ju jag hittat nästa maxing vi ska hålla på med. Men det är ugly maxing.
Ugly maxing, alltså ful maxning. Vad betyder då det?
Nej, men alltså, vi lever ju i en tid som är extremt fokuserad på skönhet och estetik. Vi har liksom perfekt kurerade hem, vi har perfekt kurerade garderober, Instagram-stilen och toner i beige och vitt. Den här skönhetens dominans gör att vi aldrig längre exponeras för fulhet. Så när allt som inte har en tydlig estetik blir raderade ur våra flöden, då behöver vi aldrig ta ställning till vad vi tycker om. Nej. Vad vi tycker är snyggt. Förstår ni? Vad är skillnaden mellan oss och en AI? Vi måste till varje pris använda vår humana intelligens över den artificiella. Och om vi aldrig exponeras för det fula, hur ska vi då veta vad som är fint på riktigt? Enligt oss.
Det låter som att vi verkligen måste exponeras för det fula.
Ja.
Vad kan det vara?
Det fula finns väl i mångas ögon i det liksom lite imperfekta, det lite slitna. Mm. Det där som man liksom borde kastat för en stund sedan. Mm. Det där som man kanske bara tog närmst, det som låg närmst. Det här har ju gått så långt att folk väljer ju sina partners baserade på liksom sin estetik. Även våra hobbies har vi ju kurerat på ett sätt som gör att bara de estetiskt korrekta hobbysen finns kvar i våra liv. Och då är ju resemål inräknat där.
Mm. Alltså vi tar inga fula resemål.
Nej, vi tar inga fula resemål. Vi vill ha klart blått vatten. Så pass att reser vi till vårt landställe uppe vid Enköping och behöver bada i Mälaren, som ju är erkänt rätt äcklig.
Mm. Ja, jag ger dig pass, jag är därifrån.
Ja, då tar vi ingen bild på det.
Nej.
För det passar inte in i våra flöden med alltså, det här grumliga.
Jag kan berätta, för mig har till och med gått så långt. Alltså jag är ju uppvuxen vid en brunvattensjö i Sörmland på somrarna. Och jag har ju alltid älskat den här sjön. Älskat, älskat, älskat. Men sen när jag försöker fota den så blir det ju så fult.
Alltså, det blir svartvita
bilder. Nej, det blir helt brunt. Det går inte att fotografera någon i det här badet. Det ser bara ut som att de badar i en soptunna eller i en kloak. Alltså, det är så äckligt. Så det blir så äckliga bilder. Och det har ju påverkat min kärlek till min älskade sjö.
Det passar ju inte in i den här liksom, estetiska idén om en semester. Kanske har vi där hittat vad som är fult. Grumligt vatten.
Men gud, det är det vi måste göra nu.
Börja ugly maxing.
Vi som bryr oss om feedet på Instagram. Mm. Det är bara dags att börja lägga ut bilder på Mälaren. Ja. Och plaskar.
Ja, så relaterbart. Ett bevis för den här tesen att fulhet är helt bortsopat är ju att clean girls och looksmaxers får utslag av att se typ Sex and the City och nyproducerade Love Story, där allas hem är så oförfinade. Förutom de som på riktigt har det gott ställt. Har ni tänkt på Carrie Bradshaws lägenhet någon gång?
Ja, vi tänker på den hela tiden. Ja. Jag kollar om nu med min 15-åriga dotter. Ja. Och det är ju möblerna där inne. Det är som bruna random loppisfynd.
Ja, alltså hon har ju dumpstrat dem. Ja. Alltså hon har ju hittat dem i containers på gatan.
Mm. Men vadå, berätta, hur reagerar de här alltså då när de ser Carries lägenhet? De får panik.
Nej, men det finns ju någonting i dem som vill så gå in och fixa det.
Ja. Mm.
Alltså millennials vill ju så, oh gud, tänk vad fint det hade varit om det var beige.
Ja.
Oh, det här en vit soffa där. Ja, ja, ja.
Men tror du att de som växte upp i den tiden är traumatiserade av alla mönster och att det liksom var stökigt och att man inte kunde finna någon ro i det materiella?
Men då fanns ju inte hela den här floden av vackert kurerade bilder. Man hade ju inte det på det sättet. Alltså nu lever vi ju i den här beige-vita verkligheten. Mm. Det fanns ju inte då. Så jag tror inte ens att man kopplade att Carries lägenhet hade med estetik att göra. Utan
nej,
den
nej,
hade
det
med
bara,
henne att göra.
Ja, det var ett hem.
Ja, det, hade,
det var
hennes
bara liksom
hem.
Hennes lägenhet.
Ja, så här bor hon.
Ja, ja, och nödvändigtvis inte en förlängning av henne. Och det är ju där någonstans som vi har tappat det totalt.
Mm. Så det kliar i fingrarna på då, när de ser Carries lägenhet. De vill in och ändra den.
Ja, det tror jag.
Göra en makeover på den.
Ja.
Ja.
Men är clean girlen på nedgång?
Jag tror det.
Är ugly maxing det nya?
Ja.
Så det här behöver vi nu?
Jag tror verkligen att det kan läka.
Rädda mänskligheten.
Mm. Jag tror att det kan läka mänskligheten. Mm. Det kan läka i alla fall de generationer som inte fått växa upp utan ett perfekt kurerat flöde.
Mm. Men hur ska man gå tillväga då om man ska påbörja sin ugly maxing?
Jag tycker att vi går tillbaka till ugly maxingens urmoder Miuccia Prada.
Mm.
Hon lanserade en kollektion för Spring Summer 96 som delade modevärlden i två läger.
För att den var så ful.
Den var så ful. Folk tyckte att den var så ful. Och det som visades på catwalken var en blandning av prints i märkliga fyrkantsmönster, myrornas krig, melering och färger som krockade lite. Det var avokadogrönt, lila, brunt och den vackra färgen snorgult. Ni hör ju, det låter ju inte så kul. Och allt det här bars ju med klumpiga, otympliga sandaler. Och det här var ju motsatsen till så sexiga 90-tals sandaletter. Och det var ju liksom bort från det här typiskt kvinnliga. Hon utmanade ju det.
Men så du tänker nu att det är det här som det kommer bli. Det är det här vi behöver, det är det här vi kommer få, det är det här vi förtjänar, det är det här vi ska ha mer av, det är det här vi ska maxa.
Det är det här vi ska maxa, bort med beige kappor, bort med säker stil i form av vita, slätstrukna skjortor. Jag vill bort från det som kallas garderobstrygghet.
Man är ju lite rädd för snorgult.
Klart man är rädd för snorgult.
Men kanske är värt att prova.
Ja, för rädslan är ju också en känsla som vi vill ha som människor eftersom den ingår i den mänskliga erfarenheten.
Exakt.
Och den har vi tvättat bort.
Det som är så kul med Prada och hennes vision om att så här, det är inte så där snyggt, det sitter inte så där supersmickrande. Det är att alla människor, oavsett om man har råd att handla på Prada eller inte, kan gå och skaffa sig en sån stil själv. Därför att hon tar sin inspiration från en bordsduk eller idén av att gud, kläderna har legat på den här stolen i 3 veckor. Jag tar bara upp första bästa, sätter på mig den. Oj, den är rynkig. Och då kan man slänga på sig en liten klickeklack. Och då är det medvetet helt plötsligt.
Exakt.
När kan vi börja?
Nu. ikväll.
På Frångå allt. Frångå allt ni vet om god smak.
Hörrni, det är ju galasäsong.
Äntligen.
Det känner ni till, både internationellt men också här i vårt lilla land ju. Så är det ju faktiskt ikväll, den stora kvällen, där L-galan går av stapeln. Jag tänkte zooma in lite grann på röda mattan, för att det är ju, som jag har uppfattat, rent klädmässigt kan ju vara svårt att kalibrera en klädkod när man är gäst på de här galorna. De kallas som sagt för galor, men de har ju inte den här logistiken eller glamouren som internationella galor har. Här i Sverige så är det ju inte lika vanligt att man har kanske ekonomiresurser eller möjligheter att samarbeta med stora modehus eller designers, men ändå så finns ju en förväntan på att man ska ha en outfit som i alla fall är värd att posera i. Det här sätter ju liksom gästerna i ett lite svårt läge, och det blir ju ibland, jag ska inte säga fel, men lite lustigt. Mitt go-to-exempel på det här är ju när skådespelerskan Julia Duvenius stök upp på Guldbaggegalan i en fotsida lång röd Valentino-klänning.
Gud vad du ser strålande ut.
Tack, vad glad du är.
Ta mig igenom det här röda. Vad tänkte
det här,
vi?
Det här röda är Valentino.
Och inget fel med den här klänningen. Alltså, hon var ju skitsnygg, alltså vacker, verkligen. Men hur blir det när de bredvid har hoodies eller oversized kavajer? Då blir ju känslan att Duvenius inte riktigt har kalibrerat evenemanget. Alltså, hon tror att hon ska dansa vinvals och dricka champagne ur en Madonna, men istället så får hon liksom sticks till två drinkbiljetter och buffén i indragen. Och dessutom så verkar det som att många av de här galornas röda mattor handlar om att man liksom likt boskap måste stå och köa för att bli fotad.
Ja, men så är det ju. Det är ju det ovärdigaste nästan.
För det, då har man ju inte den här logistiken som gör att ja, in, pang, fotas, utan man står då alltså på P3 Guldgalan, det var ju 40 minuter kö till att bli fotograferad på röda mattan. Jag är ju också, by the way, för det stulna ögonblicket mer än röda mattan. Ni vet, om man kollar på gamla bilder från Oscarsgalan på typ 80-90-talet, då är det ju som att folk bara travar runt på en fest. Ja.
Absolut.
Och kameror i omlopp, jag gillar det. Men nu har det ju blivit det här uppställda, man ska ställa upp sig och bli fotad.
Men så är det ju på The Met-gala också.
Ja, man får stå
alltså kö.
Ja.
Ja. Då har de ju couture och inte hoodie och oversized kavaj också. Där men, är det ju värt väntan.
Men typ ovärdigare att stå i couture.
Fast liksom är det inte, tror inte att det,
alltså, de sitter att, ju i sina bilar, ja, med sina glamskåps, ja, och alla är exakt liksom så, eller de halvligger,
de står
väl
ju inte
för att de inte ska crease, alltså få skrynklor på klänningen.
Mm. Man säger så här, de är inte synliga i kön. Alltså, de,
nej,
är inte
är de
synliga
inte
när de köar. De hålls ju undan. I logistiken så hålls de undan och sen så släpps de ju fram precis när de ska.
Till och med när de ska mellan bil och tält där man står och väntar. För de står alltid och väntar i ett enormt tält innan de går in på mattan. Då täcks de ju ut av massa liksom paraplyer och pressändningar. Liksom, för
att det är värdigt, det borde vi ha.
Ja, det är värdigt.
Det borde vi,
det är
verkligen ha.
Gud, det ska jag ha från Grand Hotel ikväll. Pressändningar över mig när jag går ner till tältet där.
Det måste du ha.
Jättebra. Ja.
Annars tänker jag att det går längre.
Kommer ju bort i posten. Jag kan ju vara din paraplybärare om du vill.
Snälla.
Men vad är problemet med att liksom vara lite boskap? Det kan man väl vara. Men min invändning är att jag tycker att hela den här statussignaleringen som ju en gala handlar om, det ska ju finnas stjärnor, det är ju jätteviktigt. Men då kan ju inte de stjärnorna som får en indragen buffé eller behöver stå och köa, för då blir det ju inte en stjärna. Det blir liksom helt omvänt i statussignaleringen här. Det är det som jag tycker är med. Det är min invändning. Och det är ju en mardröm att vara för uppklädd. Fanny, kommer du ihåg när vi var på genrep på Kungliga Operan?
Ja.
Du vet vad jag pratar om?
Absolut.
Det kom två kvinnor och de måste ha kommit utomlands ifrån. Mm. Alltså, för att de var så uppklädda. De hade alltså galaklänningar, pälsar.
Alltså satin, pälsstolor, det var liksom ärvda juveler.
Alltså de hade gått till en make-up-artist.
Ja, lagt håret.
Lagt håret, och det var genrep på Kungliga Operan. Och för de som inte vet hur det ser ut där så är det ju att alla har tygkassar och jeans.
Ja, det är ju direkt från jobbets stämning på genrepen.
Och det konstiga med det, och det så här olyckliga med det var ju att alla människor skulle valsa fram till dem och säga så här, vad fina ni är.
Ja.
För då blev det ju som att de var så här vaxdockor på Madame Tussauds eller någonting. Och man missade hela den här gemenskapen, att de stack ut. Det var liksom något slags glapp i vad som hände när rummet inte matchar hur snygg någon gör sig. Och då tänker jag ibland när jag ser de få som har liksom möjlighet att ha couture på svenska galor, Martina Bonnier och Fredrik Robertson, ibland så känns de ju så ensamma. Mm. För de hamnar ju inte liksom in i gänget då. Okej, så det är en väldigt svår utmaning det här, att klä sig för en gala som inte riktigt har någon hög glamnivå. Och då skulle jag vilja lyfta fram två exempel som är svenska, som jag tycker har lyckats liksom kalibrera det här och hitta, ta sig igenom det här nålsögat då. Mm. Och då vill jag lyfta Edvin Törnblom förra året. Minns ni vad han hade på sig på Elle-galan?
En morgonrock.
Ja.
Med släp.
Ja. Mm. Och pärlor och sån här turban av en handduk. Vad han gör där när han tar på sig det, det är personligt, det är kul och det är liksom bortom den här förväntningen med glam eller glamour eller gal, utan han satsar ju på att göra, alltså det kanske är en kommentar till det, men han satsar ju på att göra någonting skojigt mer än snyggt och elegant. Och då känner jag att han blir, det kan inte bli ett felsteg i de här rummen.
Men snacka om att matcha både de som kommer i Valentino och de som kommer i hoodie. Där hittade ju han den perfekta balansen.
En perfekt kalibrering.
Och så länge man har humorn på sin sida, då kommer man undan med det mesta, tror jag.
Och självdistansen, det är ju den bästa accessoaren på galor.
Självdistansen är den bästa accessoaren.
Ja, men för den gör ju vilken outfit som helst.
Så det är titeln på en bok, Fanny.
Det är titeln på min självbiografi.
Men förutom Edvin Törnblom så finns det en till kvinna som jag vill nämna i sammanhanget, och det är ju Lena Endres solglasögonkupp på Guldbaggen. Hon dök ju upp med perfekt hår, snygga solglajor, grå höga stövlar och John Galianos tidningstopp. Mm. Och nu blir det lite konstigt här i studio, för nu kommer jag behöva liksom ryggdunka min egen panel. Ja. För du, Samuel, hade ju ett finger med i spelet där.
Alla 10 fingrar.
Det var du som stylade.
Det var till och med mina glasögon.
Ja, du stylade Lena Endre på Guldbaggen. Men hon var ju på ett sätt lite nerklädd, men humoristiskt uppklädd.
Ja.
Hon hade ju glimten i ögat. Och då blev ju det, alltså hon är ju ändå våran stjärna. Hon måste ju vara högstatus på något sätt, enligt mig då. Det är det jag vill se när jag tittar. Hon är ju våran Meryl Streep. Då tycker jag blev så skönt att se att det fanns ett annat sätt att göra det på än att ta på sig en fotsida långklänning av en designer. Och jag hoppas att vi får se mer av det här på kvällens Elle-gala.
Mm.
Det hoppas jag också.
Då fortsätter vi lite på galatemat här.
Ja, vad kul.
Älskar.
Det är ju även på Elle, men också på Café, så är det ju dags att dela ut priset Sveriges bäst klädda man.
Ja, varje år så är det ju en man som blir den lyckliga vinnaren av det här priset. Eller två män då?
Två män. Ofta brukar de vara synkade.
Alltså det är samma man.
Benjamin Grosso vann ju båda samma år.
Och Alexander Abdallah säkert också.
Ja, han.
Det var hans år.
Exakt. Omar gjorde också det. Och förra året så var jag på Café när Victor Leksell tog emot priset. Och han kommenterade sin vinst så här: det är en stor ära och lite obekvämt faktiskt. Jag är väl inte superuppdaterad på runway-mode. Min stil brukar vara bekväm. Hyfsat neutral, men ändå snygg. Vad säger ni om den kommentaren?
Det känns ju inte som att det är någon som man tänker spontant så här: åh, jag behöver modeinspiration. Jag sneglar lite på vad Victor Leksell har att komma med.
Nej, neutral. Jag springer åt andra hållet.
Men vad hände med dig när det här hände? För du var där på plats.
Jag vill inte uttala mig för mycket om vad jag kände när han tog emot det priset i klädd en svart t-shirt. Men
varför inte?
Det är för att jag själv brukar vara nominerad och vill fortsätta gå på festen. Ja, men utöver att dessa priser ska delas ut nu så pågår det faktiskt en annan debatt om manligt mode på kultursidan. Och det är hur fult och svårt det är många gånger. Och mest handlar den här debatten om vem män klär sig för. Om det är för kvinnliga ögat eller om det är för andra heterosexuella män.
Och det är därför de klär sig fult, för att de klär sig för andra män.
För andra män. Jag brukar inte tänka på det här alls.
Herrmode.
Nej, och framförallt inte ur ett heterosexuellt perspektiv.
Men nu har du börjat göra det.
Men nu har jag lånat ut mina små hjärnceller till det här. Och Och
du ska liksom rädda herrmodet.
Ja, och försöka komma fram till vad som är värdigt att vinna Sveriges bäst klädda man. Vem som är det och vilken typ av stil som är värdig att vinna det här. För att när jag tänker på det magiska ämnet mode, då tänker ju jag på klackar, couture och på klänningar, kvinnligt mode. Håller ni med?
Definitivt. Man tänker ju inte svart t-shirt.
Men det är ju för att kvinnligt mode är innovativt. Det kommer i nya former hela tiden. Det är liksom, det är tillåtet att ta ut svängarna i det. Det kan jag inte säga detsamma om herrmodet. För i vår del av världen så har herrmodet sett exakt likadant ut sen början på den industriella revolutionen. För vet ni vad som hände då?
Man fick symaskin.
Man fick en symaskin. Kvinnan fick det. Nej, men då kom den, i början av den industriella revolutionen, så kom den tredelade kostymen. Och exakt så som den ser ut idag, den har inte förändrats sedan dess.
Och vi pratade helt sjukt. Tredelad kostym, det är ju väst, byxa, kavaj.
Precis. Ja. Så liksom 1800-talet, alltså vi snackar snart 200 år utav en identisk stil som inte har förändrats. Och alltså, tänk innan män hade den. Vad hade de på sig då?
Nej, men 1700-talet, 1600-1700-talet var ju puffbyxor, knästrumpor med strass.
Ja.
Det var ju klackskor, det var ju kråsblusar.
Inga tredelade kostymer.
Inga tredelade kostymer, det var ju helt ljuvligt.
Det är ljuvligt, det här är musik till mina öron.
Dammodet var ju förkastligt.
Korsett.
Det var ju ingen som brydde sig om vad kvinnorna hade på sig. För att männen klädde ju sig för männen då också.
Och tredelade kostymen kvävde hela den här moderörelsen.
Men det blev som en järnridå. Alltså den tredelade kostymen är modets järnridå.
Ja.
Ja, det skulle jag verkligen vilja påstå. Och det är ju svårare på grund av den att ta ut svängarna i mallet mode. Och det tror jag alla modeskapare kan hålla med om. Men jag tänkte lyfta några gånger som man har utmanat det här i de senaste liksom 50-40 åren. Och se om det är någonting som vi kan
ha med oss när vi ser vem som får priset ikväll.
Ja, precis.
Älskar en modehistorisk lektion.
Ja, och jag vill börja med att slå ett slag för 50-talets rebellook, tänker jag, John Travolta i Grease. Nej, men alltså ett par perfekta Levi's 501-or, en vit bomullstisha, en läderpaj. Nej, men här kände jag verkligen att man gjorde någonting. Speciellt i och med att det var en sån kontrast till 40-talets dubbelknäppta psykos. Liksom. Det har ju kommit ett slags genusprivilegium från den här 50-talslucken. För att i många fall så räcker det för en man att ha på sig ett par snygga jeans och en fräsch, ren t-shirt för att se medveten ut. Och det tycker jag är bra.
Det är verkligen sant.
Det vinner inga priser.
Nej.
Det borde inte göra det i alla fall.
Sen finns det en till så tydlig karaktär i manligt mode som jag verkligen vill lyfta. Och det är 80-tals juppin. Vad tänker ni på när jag säger juppi?
Wolf of Wall Street.
Ja. Ja, men det är liksom
kostymer.
Armani-kostymer.
Powersuits.
Breda slipsar. Ja. Mäklarkragen. Den här i två olika nyanser. Alltså
dyra blåskjortor.
Ja,
stora hår.
Hängslen.
Ja, allt hängslen. Det där. Verkligen.
Alltså om en sån skulle vinna, skulle jag inte bli besviken.
Nej, men det
nej, inte med 80-talssnitten i alla fall.
Nej. Nej, då hade det ju varit super epic.
Eller hur?
Men den killen, tyvärr, existerar inte så mycket idag. Nej. Men det som är skillnaden på en juppie och bara en vanlig man i kostym är att det finns de här supertydliga statusmarkörerna.
Mm.
Sen kom ju 90-talet, supersobra 90-talet, och tog död på den här stilen helt och hållet.
Det var finanskrisen.
Det var finanskris och Calvin Klein. Och sen 00-talet så kom ju stekarstilen.
Never forget.
Och är stekaren en utveckling egentligen av juppin? Du lägger upp det som ett familjeträd nästan.
Ja, men jag kommer göra det för att precis som juppin så känns det som att man spinner vidare på den klassiska kostymen. Man fortsätter med statsmarkörerna, dyra klockan är kvar, man har liksom så Dolce Gabbana-brillorna, liksom, man kanske till och med kör en V-ringad t-shirt under kavajen. Men det är ju fortfarande en utveckling på kostymen, för det är uppklätt. Sen kom ju skinny jeansen. Hedi Slimane gjorde det jobbigt för alla män. För att då var det som att alla glömde bort.
Det kommer mitt i den här stekareran.
Mitt, alltså det var ju det som avbröt det. Liksom. Då var det som att så här, okej, nu kan vi typa på oss hoodie och alltså skinny jeans. Och sen så har det varit så jättelänge. Tills stekarnas söner idag, 20 år senare, har utvecklat grischstilen. Och för er som inte vet hur grischstilen ser ut, så är den påminner om stekarlucken, men den är lite mer avslappnad.
Dunväst.
Ja, men en dunväst. Alltså, så här, man ser lite ut som att man jobbar på ett kontor fast man är 15 år gammal. Man har liksom en half zip stickad tröja i kashmir och sen en skjorta under och sen ett par jätte tajta jeans med typ Louboutin sneakers.
Men alltså vänta nu, det gick från juppi till stek till grisch. Juppi stek och grisch.
Juppis stekan och grischen. Det låter som alltså
barnbok.
Alltså verkligen.
Och alla de här tre har ju utgångspunkten i att imponera på andra män.
Att bara signaler som bara vi män kan uppfatta.
Ja. Nej, men ni hör ju, alltså manligt mode är som en torr, enslig öken. Men en person som faktiskt har utmanat det omöjliga senaste året är ju Alexander Skarsgård. Enligt mig en solklar vinnare av Sveriges bäst klädda man.
På båda de här ställena då? Alltså L och Café.
Ja, men han har ju utmärkt sig på ett sätt som har tagit sig utanför landsgränsen.
Ja. Han har blivit internationellt känd för herrmode.
Ja.
Och även om det var några missar som Jonathan Anderson Dior blusen i lila paljett, så har han provat saker och vågat, och har paid off.
Med självförtroende.
Som accessoar.
Exakt, och lite självdistans.
Ja, men exakt.
Och det har han ju verkligen.
Fan, du har verkligen myntat någonting som är ringer så sant i mina öron, att självdistans är en väldigt bra accessoar.
Mm. Ja.
Men så du menar att du tror att Alexander Skarsgård kommer plocka hem de här priserna?
Jag vill det med hela mitt hjärta. Men vet du vad? Jag tror inte han kommer vara där. Och jag tror att någon som osatt ja på eventet kommer att ta hem det.
Ja, för det finns ju inget stelare än när man så... Alla nominerade, vinnaren är... Och så kommer ingen.
På Sveriges bäst klädda man, då bygger det hela kring att ett pris ska delas ut. Om han inte är där, är liksom NK... fyllt på kvällen i onödan.
Ja, antiklimax.
Så det kommer ju vara någon som osatt ja, och det känns som att det kanske skulle kunna vara Tommy Myllymäki kanske.
Mm.
Som tar hem det då.
Ja. Ändå en värdig vinnare också, även om det inte är Skarsgård.
Ja.
Samuel Leijon och Fanny Ekstrand. Tack så mycket för att ni kom hit idag.
Tack för att vi fick komma.
Tusen tack.
Du har hört Stil och Stilpanelen. Tekniker var Christer Orreteg, och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.